Hej och välkomna till Simpodden 117. Simpodden Hultén och Jansson, utgiven i mitten på maj anno 2019. Nu kör vi!
Nu ska vi snacka simning.
Ja, om de gör det bättre, det vet jag inte, men de gör det oftare.
Det är omänskligt.
Ja, men det gör vi, Bosse. Vi trummar på.
Simpodden Hultén och Jansson.
Simpodden Hultén och Jansson nummer 117. Välkommen hit, Jansson.
Tackar.
Ja, du har varit ute och kört med motorsågen eller?
Varför undrar du det?
Ja, du har barr i skallen. Är det vadå, gran barriska? Eller är det tallbarr? Det är tallbarr där uppifrån, va? Du har inte någon sån ginfabrik där uppe i skogen? Nej.
Nu får du ge dig mina hårstrån som sticker upp, ja, mitt på huvudet.
Du får nog
rensa. Den början på vår... Fan vad trevligt det är att möta dig så här på morgon.
Ja, ja. Alltså, ja, okej. Ja, men så kan det vara. Ja, det kan vara dålig lins du har på din videokamera också. Jag vet inte. Ja, nu slipper ju lyssnarna att se oss. Men vi ser ju varandra när vi spelar in i alla fall.
Men du, det är väl inget... De slipper se oss, men de tvingas ju höra oss.
Ja, ja.
I alla fall de som lyssnar.
Det har de valt själv.
Ja.
Ja. Har man radioansikten så har man radioansikten, och därför är vi som vi är. Men du, sysslar någonting med simning?
Ja, dygnet runt i mitt huvud på ett vis. Men såklart, jag kom hem från Eskilstuna igår. Vi hade då första stormötet på vår resa mot SM i höst. Och det var väldigt lyckat. Och vi hade dessutom Dennis Fredriksson där som lite inspiratör och berättade lite om Swim Open Stockholm. Och sen fick vi lite beröm av honom för att vi har kommit långt på vår egen resa och med våra idéer.
Jaha, det blev bra det då med SM alltså.
Best ever
som Samarange brukar säga. Ja, vi får väl se vad det blir sen.
Vi kan ju inte ta ansvar för hur fort de simmar. Det får ju simmarna och tränarna och ledarna göra, men det runt omkring ska bli bästa någonsin.
Ja, vi ser fram emot detta då. Kul med en ny SM-stad också. Det var ju ett tag sedan SM gick i Eskilstuna.
Ja, det gick ju 1958, det vi kallar utomhus-SM, gick i Vilstabadets simanläggning, en vacker sådan.
Var det sjö den gången? Eller
ja,
var det
sjö.
Och det var sista gången, tror jag. Eller kanske senaste gången. Men sista, nej, det skulle vi tro att det är. Som det gick i en sjö. 1959 kom det till Fyrisbadet sen.
Ja, precis, sen då var ju det nytt. Ja.
Och annars var det väldigt mycket i, jag tänkte säga hav och sjöar, men kanske inte så mycket hav.
Nej, men jag tänkte säga att sen det började att gå i vanliga bassänger har ju i stort sett du varit med på alla.
Tack för det. Ja, inte riktigt, men det är inte långt.
Och tar om barr i huvudet.
Ja, det ska ju erkännas att så är det ju. Det var ju ett perspektiv som jag inte hade förväntat mig riktigt, men så är det kanske. Jaha, något mer?
Vi pratar ju i en podd nu, och det är ju ett speciellt, vad ska vi säga, förenklat format att sända ut en sändning. Både vad gäller teknik och vad ska vi säga, hur man förbereder sig och hur man klipper och jobbar. Och då gjorde slumpen att jag lyssnade på en intervju med Alex Schulman kring detta och hans podd, och hur oerhört ambitiöst de jobbar för att ändå i slutändan få det att låta väldigt spontant. Men de kommenterade också lite grann att de flesta poddar görs kanske inte på det vis, utan de görs lite grann mer som vad du och jag gör. Vi sätter upp några ämnen och sen kör vi, och det vi har sagt, det är det vi släpper ut. Så det var lite kul. Allan Schulman är ju en... Du känner till honom, eller?
Jag har hört talas om honom, ja. Jag kan lite av hans bakgrund och släktskap och har läst någon av hans böcker. Han fortsätter ju på... ska vi säga släkttraditionen, skriva väldigt mycket introverta saker.
Och hans, alltså Sven Stolpe, hans, vad blir det, hans morfar. Ja, han bodde ju i Filipstad dessutom, så det var därför jag spetsade öronen lite extra när jag hörde att de intervjuade honom. Mm. Alltså det var kul. Mm. Och då blir jag ju att tänka på vår podd och så. Vi får ju lite kritik för att vi har dåligt ljud till exempel, så där har vi ju något att jobba med.
Mm. Och där är vi tacksamma om vi får lite feedback av er lyssnare, eftersom vi fick här om dagen. Vi ska försöka och se till att ljudet blir bättre. Men som sagt, vad tycker ni någonting om ljudet, tycker ni någonting om någonting annat, så ja, skriv till simma@telia.com, simma@telia.com, och ge oss feedback om det är bra eller dåligt. Då kan ni ju tänka er in i den här podden som ni lyssnar på just nu och bedöma den, och kanske inte de föregående, så är vi väldigt tacksamma.
Jaha. En podd som går upp i lyssnarsiffror måste ju, det måste vi ändå säga, det är ju, jag blir lika fascinerad efter varje avstämning att det fortsätter att öka. Ja. Det är kul.
Kanske beroende på att vi är inte en hejarklackspodd, utan vi tar simningen på allvar och är lite motvallskärringar mellanåt och gör kanske inte som en del andra, så att det kan ju bero på det. Till exempel att folk tycker att det är intressant att vi granskar, tycker och tänker. Förhoppningsvis så kan vi hjälpa till att göra svensk simning bättre. Vi älskar i alla fall simning. Vår grundkänsla är ju kärlek till simningen. Så är det ju.
Men du, och vi tar den på allvar.
Absolut. Största allvar. Ingenting annat. Vad säger vi om dagens innehåll då? Kan du ge lyssnarna en liten programförklaring om dagens program?
Ja, jag vill gärna prata lite säsongsplanering. Det pågår ju ett sånt arbete just nu på förbundsnivå. Jag vill gärna att vi tittar in lite i aktivitetskalendern framöver. Det är många spännande tävlingar närmaste månaderna, med början redan i övermorgon. Tycker vi kan gott kommentera 100-listan du har lagt ut. Jag har grottat ner mig lite utifrån perspektivet ålder, 100-listorna. Varför inte såga av upplägget med Wall of Fame i Eriksdalsbadet? Nej, nu ska jag lite med det, men Wall of Fame i Eriksdalsbadet, dansk simning har ju nu drabbats av att verkligheten har kommit ikapp dem.
Och sen så ska vi snacka lite om det här begreppet rättvisa inom idrotten, med utgångspunkt för den diskussionen och den domen som har fallit mot, inte fallit mot, men riktar sig mot idrottsmän som Caster Semenya och så vidare, idrottskvinnor. Det var väl en bra programförklaring. Vi kommer alldeles strax igen med säsongsplanering och snackar om den nu inom kort. Ja, vi skulle inleda det här snacket om säsongsplanering. Det här är ju ett ämne som ligger dig, Thomas, i alla fall väldigt varmt om hjärtat, men också om mig och för mig. Men berätta lite dina tankar runt detta med säsongsplanering. Det är ett aktuellt ämne i svensk simning.
Så är det. Det pågår ju nu ett omfattande arbete där många aktörer för svensk simning är inblandade, där man då ska lite komma fram till hur man ska ha det framöver. Och mitt inspel i det hela är ju att jag tycker inte vi tar vissa faktorer på nog stort allvar när det gäller att optimera prestationerna. Och där har jag några punkter då som ligger inte bara mig varmt om hjärtat, utan det är nog något som alla får ändå försöka förhålla sig till, att det finns ett visst sanning och allvar i dem. Och en sån punkt är ju att i alla beslut vi tar som ledare och tränare på klubb- och landslagsnivå, så borde vi alltid ha för ögonen att man presterar inte som bäst före 25 år. Utan generaliserar vi så behöver man vara äldre för att prestera som bäst. Och det tycker jag saknas i programutbudet för hur tävlingar ser ut, hur vi tänker, hur vi satsar. Så att ta höjd för att simmarna ska fortsätta simma till efter 25. Och vi kommer ju in på lite sådana frågor när vi tittar i 100-statistiken.
Stopp och belägg här. Hur tänker du då? Ge mig bara några hintar om hur du tänker när man ska ta höjd för att simmarna ska prestera som bäst vid 25 års ålder. Ge två, tre exempel på vad man kan tänka på då.
Ja, man får ju inte vara less på simningen när man går ut gymnasiet. Det är ju en viktig faktor.
Ja, ja.
Man får ju inte se fortsättningen av livet som en alltså arbete, studier som ett hinder för att simma. Utan man får ju istället anpassa förutsättningarna. Det är tomma bad mitt på banor för den som är universitetsstuderande. Man måste ha lärt simmarna att kunna klara av en hel del träning själv etc. Man måste ha blivit skolad i att inte liksom man är som bäst när man är 18-19 år.
Om vi då backar,
det är några exempel.
Ja, vi backar till den här punkt 1 som du tar upp då. Att man ska alltså inte köra sig sönder under gymnasieåldern. Vad kan det då innebära bland annat? Nu försöker jag vara lite pedagogisk här i sättet att se det här och så att vi strukturerar upp det på ett bra sätt.
Nej, men jag upplever ju att simningen är, oavsett att man har en auktoritärt styrd ledarfilosofi, så är ändå simträningen väldigt styrd ut runt om i landet och runt om i länderna kan man väl säga. Och när man då kommer till 18-19 års ålder och har varit styrd i den meningen att det har man kanske inte har varit nog delaktig, man kanske inte har fått själv chansen att bli delaktig ordentligt, och så kanske på grund av att man väldigt tidigt hade ökad träning, så har också utvecklingskurvan planat ut. Ja, då blir det ju flera faktorer som gör att nämen, nu kanske inte jag ska fortsätta, det här är inte kul längre.
Du, om vi går in i det här med att man inte ges delaktighet, vad kan det bero på bland annat?
Ja, det är, jag tror det är väldigt komplext. Jag tror många ändå tycker och känner att det är en delaktighet, men det handlar ju till exempel om hur man i en klubb ska förhålla sig till det tävlingsutbud som finns. Om man inte försöker att finna lite andra vägar än det utbud som finns, då har man på ett vis skolat in simmarna i att det är så här simning ser ut. När du är 18-19 år och är hyfsat duktig att simma, då har du smakat på hela smörgåsbordet. Då har du simmat ungdoms-SM, junior-SM, vanliga SM. Du kanske har varit på ett junior-EM eller etc. om vi pratar om dem bättre. Och har utvecklingskurvan planat ut, så kanske du inte kvalar in till SM ens. Och jag kommer tillbaka till det här med kvaltider längre ner på min lilla lista. Bäst efter 25 är den första punkten.
Och där krävs det också en support och en förståelse hos ledare, styrelse, så att man ges chanserna här, va? För att jag har väldigt svårt att säga att människor utan, ska vi säga, personlig livserfarenhet kan vara med och jobba i det här systemet på ett bra sätt.
Och tävlingsutbud som möter det här, och det har vi ju inte idag.
Nej, och hur tänker du då? Förlåt att jag
nej, men vi kan ju ta den här punkten om kvaltider. Hur man än forskar i och tittar på kvaltidssystem i olika länder, så är det i princip omöjligt att finna en koppling mellan hårda kvaltider och utveckling. Och så länge det inte går att lägga upp bevis på att de hårda kvaltiderna påverkar prestationen, då måste man förhålla sig till att det är i vardagen som arbetet med att förbättra kapaciteterna sker. Och det betyder ju att om inte kvaltiderna spelar roll för prestationen, då borde vi ha ett mer öppet sinne kring kvaltider. Alltså, varför ska vi överhuvudtaget ha kvaltider? Ja, då kommer man in på en del praktiska saker som hur många simmare kan vara med, hur länge får en tävling pågå, etc. Men det finns ju lösningar på det mesta. Alltså ett mer öppet sinne att kunna simma SM. Typ att efter 20 år får du vara med på SM utan kvaltid. Det är ju ett kontroversiellt förslag.
Kan man tänka sig andra sätt att, ska vi säga, hålla formerna på en SM-tävling? För det är ju så att det här med ett SM får ju inte, det får inte svälla ut så att det blir galet mycket med 6 timmar långa försök och så vidare. Utan det måste hållas inom, ska vi kalla det, lagom svenska gränser.
Fast jag tycker ju man på Swim Open har löst det alldeles ypperligt, precis som man har gjort på en del ställen utomlands, där man kör typ de 3 bästa hiten direkt på försöken, så att de som sen ska simma finaler får chans att vila och förbereda sig. Det är ju ett sätt att lösa det. Och när man ändå man har hyrt eller använder en bassäng, så är det väl bra om den används så mycket som möjligt.
Klarar vi av det med funktionärer? Finns det en del som kommer att ställa sig frågan?
Ja, och det har ju blivit en funktionärshysteri så tillvida att vi ska ha, alltså regelverket kräver ju inte så mycket funktionärer som vi ändå ställer upp med. Man skulle ju kunna faktiskt pruta på en del positioner där, det är ju det ena. Framförallt när det gäller funktionärskapet på andra tävlingar än mästerskapstävlingar, då får man ju mer utvidad, det blir fel ord, men då har man ju inte förbrukat så mycket tid för funktionärerna. För då är klart, de gör ju en hjälteinsats i sig. Sen skulle du kunna tänka dig en sommar där friidrotten i juli månad väljer att inte tävla och träna?
Svårt att säga det med tanke på hur den idrotten ser ut. Om du frågar mig oerhört spontant, så är ju friidrott, det är ju en utomhusidrott. Och det är klart de ska utnyttja sina anläggningar när de kan.
Är de mer utomhusidrott än vad vi är?
Nej, det är de väl egentligen inte.
Nej. Kan du tänka dig ett januari, då ska man inte träna skidor och tävla skidor?
Det kan ju vara lite svårt.
Ja, alltså min ingång är ju att jag tycker ju inte vi nyttjar när det är som störst tillgång på bassänger och när det är den ljusa delen, när tillväxten är som störst, när vi är som minst sjuka. Den delen av året använder vi oss inte av, utan istället ska vi gärna göra så mycket som möjligt under den mörka delen, när den kroppsliga tillväxten är som lägst och när man är som sjukast. Så det är en annan punkt att se på det, att nyttja året och bassängerna. Nedre gräns för deltagande på SM, 15 år kanske. Separat junior-SM och senior-SM kan vara en lösning.
Men jag ska fundera olika tävlingar, menar du?
Ja, precis. Då får vi men jag ska grotta med mer i det här, och vi kanske inte ska fördjupa oss för mycket just i den här podden, för jag håller på lite grann med att fundera lite på att komma med en alternativ säsongplanering. En färdig.
Ja, intressant.
Om jag kan få lite hjälp från några håll som jag har kastat ut lite trådar till.
Vad bra. Ja, det var det.
Ja.
Och då går vi raskt över till det här med ranking. För det är ju någonting som då är kopplat till det här ämnet, kan man väl säga. Vi presenterade tillsammans med Svenska Simförbundet och ICC Media och Sport en 100-ranking på alla grenar i lång bana häromdagen på simma.nu. Jag hoppas att ni alla har grottat ner er i den, för det är ju alltid intressant med statistik, eller hur? En som har gjort det är ju Jansson.
Ja, och jag vill säga det som har sagts många gånger förut. Enstaka statistik infallsvinklar ska man akta sig för att dra slutsatser av. Vi har ju försökt att titta på från olika håll med kanske samma utgångspunkt. I det här fallet valde jag att titta på vilka är över 20 år i de här, eller hur många är över 20 år i den här 100-statistiken. Mm. Och då fann jag några väldigt tydliga saker.
Mm. Alltså du har gått in och tittat på varje gren, till exempel 50 fritt damer, och sett hur många är 20 år äldre och hur många är under 20 år.
Ja, 99. Jag har gått in och identifierat de som är födda 99 eller tidigare. Mm. Så 99-orna är med.
Och då, är med var då?
De är med på sidan att de är, så räknas som 20 år och över.
Ja,
ja. Ja, så att det är förfinat. Det gör statistiken lite snällare. Mm. Men då kan man för det första säga som så här att problemet är större på damsidan än på herrsidan vad gäller att det är för få som är 20 år eller äldre. På damsidan, på de kortaste distanserna i varje simsätt, så är det 12% ungefär över 20 år.
12%?
Ja. På de längsta distanserna 5%. Mm. Och däremellan är det en fallande skala. Mm. Alltså, vi gör tvärt emot många andra idrotter. Vi simmar kortare när vi blir äldre istället för att tävla på de längre sträckorna. Hoppas Open Water på sikt ändra på det. Så, och gör man samma sak på herrsidan så får man samma förhållande. De kortaste distanserna är det flest som är över 20 år och de längsta distanserna är det färre. Och tittar vi på procentsiffror då, så är det 5% som är över 20 år på damsidan och 15% på herrsidan.
Och det snackar, då är det de långa distanserna.
Långa distanser. Ja, då tog jag de längsta distanserna för att få, sen är det en glidande skalan då på, om man tänker sig 50 till 1500 frisim. Och jag läser upp herrarna här. 43, 37, 32, 16, 11, 7. Mm. Alltså en ganska tydlig tendens. På damsidan är det 20, 21, 16, 12, 8, 4. Mm. Och så ser det ut på bröstsim, på ryggsim, på fjäril, på medley också. Väldigt tydlig tendens att ju längre distansen är, ju yngre är simmarna. Mm. Mm. Det borde vara tvärtom.
Det är ingen gren som har över 50% på den äldre kategorin. Det är herrarnas 50 frisim som har den högsta siffran. 43% är 20 år äldre.
Mm.
Det är den högsta siffran av alla. Och den lägsta siffran av alla är på damsidan på
400 medley och 1500 fritt. 4%.
Ja, och 200 fjäril också, va? Eller?
Ja, och 200 fjäril också, 4%.
Mm. Mm.
Fyra stycken. Så det är fyra stycken simmar över 20 år som har tävlat på 200 fjäril i år.
Mm. Mm. Mm.
Så vad säger då det här? Jo, det förstärker ju den bild vi har pratat om att jag hoppas det kommer snart på agendan i klubbar på simförbundsnivå att vi är på damsidan i allra högsta grad en barnidrott. Tar jag bröstsim till exempel, så och alla distanser, så är de bara 8%.
Mm. Mm. Inte bra.
Men att det totalt sett är vi ingen senioridrott. Och då hör jag också glunkas att vi ska sänka junioråldern. Och det gör ju bara att vi pappersmässigt får fler seniorer, men vi får ju inte äldre simmare. Så det var lite min spaning i den här statistiken. Sen kan jag väl tycka att i vissa grenar är 100-tiden väl svag. Alltså, om jag bara hugger något 400 medley 5,25 eller något sånt. Alltså det är för svagt, och det visar ju på också att vi inte matchar tillräckligt många simmare på alla distanser.
Mm. Och då ska vi säga att detta är långbanestatistik. Den här rör sig från den 6 maj som sista datum. Den ser annorlunda ut kanske när det gäller resultatnivån, utslagen på hela år när vi har kört hela säsongen. Men som sagt, som det är just nu.
Så speglar den det vi såg på innesen, yeah, som då är 25 meters bana.
Yeah. Yeah.
Där vi hade distanser, finaler utan ungdomar över 20 år, mm, till exempel på bröstsimdamer. Mm.
Ska vi snacka mer om rankingen?
Nej, ju mer statistik vi får upp på bordet, så vi får titta på problemställningarna från många olika håll, ju större chans är det att vi på sikt tar klokare beslut.
Vad bra. Mm. Då kommer vi alldeles strax tillbaka med mer simsnack i simpodden Hultén och Jansson nummer 117. Ja, då har vi kommit in på upploppsträckan i den här 117 simpodden Hultén och Jansson. Det är upplopp som bland annat ska innehålla Wall of Fame. Ska vi först lite rodda lite i det här med vad Hall of Fame och Wall of Fame och det är för någonting?
Ja, får jag bara jämt knyta an lite till det vi avslutningsvis pratade kring dansk simning. Det kanske inte är så lätt för den som inte har varit inne på simma.nu-sidan och sett de länkar som finns till det som har hänt i dansk simning. Då är det lite lättare kanske att förstå min fundering kring det hela. Det var bara ett inlägg, så att nu tar vi Wall of Fame.
Mm. Du, så här är det att Swimming Hall of Fame, det är ju en företeelse som finns i Fort Lauderdale i USA, där man under många, många år har samlat det bästa och det mesta i, ska vi säga, museiform, men också i en Hall of Fame, det vill säga en hall av famösa, tänkte jag, men berömda och duktiga idrottsmän. Och det finns ju många idrotter. Sverige har en egen monter där. Det finns montrar som är kopplade till svensk simidrott. Men vi har ju också då en Wall of Fame som finns på Eriksdalsbadet i Stockholm. Och den sitter egentligen, den är inte så märkvärdig, men att det är jättelika vepor som sitter på väggen. Jag tror det var Hasse Kronak som tog initiativet till det här för många år sedan, och de där veporna den gången blev inte så gigantiskt bra, och den här gången så har vi fått snyggare veper, men det täcker ju inte in hela historien och allt det som är runt Wall of Fame. Vad har du att säga i det här ämnet, Jan? Mm.
Alltså estetiskt sett ser det jättefint ut på Eriksdalsbadet, och jag är glad att man har förvaltat den pucken som Hasse kastade ut på isen. Du kommer ihåg att Hasse har jobbat med hockey, va?
Ja, men jag undrar om Hasse själv har kommit ihåg det. Jag vet inte.
Nej, han kanske förtränger det.
Ja, jag vet inte.
Ja, men i alla fall, jag blev irriterad när jag tittade på hur man hanterar historien. Jag tycker inte att en ledning på kansliet eller en nu sittande styrelse kan liksom ha rätten att skära i historien som man har gjort. Man har ju valt att i princip bara spegla de senaste 50 åren. Om jag gör lite förenklat, och det tycker jag, så får man inte göra. För mig hade det varit självklart att till att börja med alla OS-guldmedaljörer, ja, Sara får ju vänta till hon har slutat att simma, men de skulle upp först, oavsett om de var 1928 man vann dem, eller 2012, eller när det nu, eller 1912. Så det tycker jag är väldigt illa. Och sen tycker jag att man ändå måste ha någon sorts rangordning när man ska fylla väggen, att efter OS då kommer ändå VM på lång bana, och så får man se hur mycket utrymme har vi. Kan vi komma ända ner på EM-nivå till exempel på kort bana? Alltså någon sorts hierarki som håller utifrån hur världssimningen ser ut. Så jag förstår inte.
Nej.
Men det kanske du gör.
Nej, jag tycker nog att vi kan väl säga, om vi ska vara snälla och trevliga, så kan man väl tycka så här att det finns mer jobb att göra där. Men jag tycker precis som du att nej, det känns inte riktigt rätt att man har sågat bort en del grenar på vårt historieträd som är väldigt väsentliga. Och jag vill bara lyfta några namn som inte finns med i på Eriksdalsbadet men borde funnits med där. Arne Borg, svensk simnings största profil genom tiderna. Nu kallar jag det profil. En fantastisk profil som står sig än idag. Vi har en sån oerhört viktig beståndsdel som Greta Johansson. Svensk idrotts första olympiasegrare. Alltså hennes roll för kvinnlig idrott i Sverige kan inte underskattas. Och det blev ju ännu mer klart efter att ha fått njuta av den här filmen som Jens Lind gjorde för några år sedan, Guldgretan, hisnande kärlekshistoria, som jag hoppas alla tittar på. Ni kan se den på SVT Play och ni kan se den länkad genom simma.nus World of Fame-sidan. Ni går upp på SWE Plus och så scrollar ni ner till simningens World of Fame så kan ni se den där. Det är en fantastisk historia och hennes sätt att betyda för svensk idrott får inte sopas under mattan, och det finns många andra namn som vi också måste förhålla oss väl till, tycker jag. Så jo, där är en bakläxa att göra för simförbundet.
Alltså simförbundet bildades ju 1904, och det borde ju beskriva helheten där. Sen finns det ju ett annat perspektiv, Bosse, och det är ju det att i den här digitala världen som vi nu lever, så är ju det här med historik och hur man sparar det mycket eftersatt egentligen. Det är ju en problemställning som tyvärr inte klubbarna eller inte heller förbundet kanske har tagit tillräckligt stor hänsyn till. Och då när man gör en sån här publik presentation som man gör här, då blir det ju än mer viktigt att det är från start till mål man ska visa upp. Så där är jag blev först blev jag lite förbannad, sen blev jag ledsen.
Ja. Sen tycker jag att det saknas egentligen väldigt många namn. Här skulle vi kunna se till att bjuda in mycket mer av det fina som finns i svensk simidrott. Man har bestämt från början att de som ska finnas med här är VM och OS-medaljörer. Ja, varför finns inte de 12 eller 11 simmarna som är individuella Europamästare i långbana till exempel? De borde ju finnas med. Det har vi väl utrymme i den digitala världen att få med dem. Sen tycker jag man saknar ledare och tränare som borde funnits med här. Jag har skrivit om det på den här sidan på Simma. De finns ju med i Swimming Hall of Fame. Varför skulle vi till exempel inte låta svensk simidrotts största ledare Erik Bergvall finnas med här? Simtränare som Sten Hellqvist, Lars-Erik Paulsson, förbundskaptener som Sven von Holst, Ernst Brandsten som var gift med Greta Johansson och som finns med i den internationella Swimming Hall of Fame som varandes amerikansk simhopps grundbult nummer ett. Birger Bure, den stora sim- och presslegenden som borde funnits med här. Ja, det här tycker jag man ska ta till förnyat snack och verkligen diskutera. Varför inte utse en Wall of Fame-kommitté som jobbar med de här frågorna istället för att det ska ske någon gång lite då och då på kansliet? Nej, där...
Och det blir ju extra synd tycker jag när det blev... För det är ju snyggt det som är där nu. Alltså... det är ju aptitligt. Den delen har man ju, tycker jag, lyckats till fullo med.
Ja.
Ja, när vi skickar den passningen då upp till Stockholm. Mm. Nu jäklar.
Nu jävlar han ammar du. Du, ja, så var det. Mm. Och nu har vi inte sagt ett enda negativt ord om SVT:s skidsändningar, men det kan ju bero på, kanske på att skidsäsongen är över, eller snackar man skidor fortfarande kanske? Jag vet inte. Nej, nu koncentrerar man sig på andra vinteridrotter som ishockey här ett tag. Och jag måste ge, alltså även om vi emellanåt är lite kritiska mot SVT, så någonting som ska få credit här, det är i alla fall Jens Linds serie om ishockeyhistorien. Den gör han fantastiskt bra. 3 entimmesprogram på SVT Play. Titta gärna på det. Det är barndomen som spelas upp där. Det var väldigt, väldigt roligt att se, för att säga. Sen kommer man trötta på hockey innan det där VM:et är slut någon gång i juni eller när det är. Men så är det.
Ja, nej, men alltså det är ju, man får ju hålla isär när man lyssnar på oss, där vi, de kritiska ämnena vi tar upp. Vi har också varit väldigt noggranna med att påpeka saker som vi tycker är bra och riktigt bra med SVT Sport. Men grundproblematiken, den kvarstår ju.
Mm, mm. Yes, nej men vad bra. Då så. Mm. Ska vi väl försöka och
jag är glad att du inte tog en bild på mig med mina barr på huvudet.
Nej, precis, men jag kommer att illustrera det här 117 med en kalhuggen gran någonstans. Jag vet inte. Nej, skämt åsido. Jag tror alla är väldigt nöjda med att programmet är slut just nu. Vi kommer att ladda inför nummer 100 Aderton.
Viktor Johansson.
Ja, så är det.
Det är meningen.
Mm. Mm. Och fram tills dess så rekommenderar vi till exempel simning på TV söndag denna veckan när vi är framme vid den 12 maj. När vi klockan 18.15 sänder från Champions Series i Budapest. Har du så gott så länge. Tack Jansson för idag.
Tack själv.
Tack och er. Hej, hej alla lyssnare.
Nu ska vi snacka simning.
Ja, om de gör det bättre, det vet jag inte, men de gör det oftare.
Det är ju omänskligt.
Ja, det gör vi, Bosse. Vi trummar på.
Simpodden, Hultén och Jansson.